Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Svenska Snillen är en podd från Ny Teknik som spelas in i samarbete med Sveriges Ingenjörer. Sveriges Ingenjörer är ett fackförbund och en intresseorganisation för högskoleutbildade ingenjörer. Som medlem får du tillgång till flera förmåner, bland annat Ny Tekniks premiuminnehåll. Vill du ha tillgång till premiuminnehåll, då ska du aktivera din prenumeration på nyt.se/aktivera. nyt.se/aktivera. Och vill du ta del av fler fördelar som ett medlemskap för med sig, då ska du klicka in på sverigesingenjörer.se. Sveriges Ingenjörer hälsar också att du som ingenjör gör skillnad för världen och att de ser till att göra skillnad för dig. Vi på Ny Teknik tackar för samarbetet med Sveriges Ingenjörer.
Alltså det är så här att om du räknar antalet dödade så är det en överväldigande majoritet dödade män. Och då så har du sådana faktorer som hastighet, köra berusad och inte använda bälte. Där har vi en dominans om män. Så att när vi tittar på jämförbara kollisionsvåld och situation, då är det för många olika typer av olyckor och olika skador att vi ser att kvinnor faktiskt har högre risk för skada. Och jag tror att det här är en av anledningarna till att det inte är någon begränsning att ha en modell av en genomsnittlig man, för det är ju framförallt män som dör eller allvarligt skadas, men det är ju inte för att de har ett sämre skydd. Tvärtom.
Hej, jag heter Johan Kristensson och jag är reporter på tidningen Ny Teknik. Den här gången är vi hos Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, mitt i fordonsklustret på Lindholmen i Göteborg. Det kan tyckas märkligt att reglerna fortfarande bara kräver att bilar krocktestas med en krockdocka som representerar en typisk man, trots att kvinnor löper högre risk att skadas vid jämförbara olyckssituationer. Trafiksäkerhetsforskaren Astrid Linder har vikt en stor del av sitt yrkesverksamma liv åt att undersöka hur bland annat kvinnor drabbas vid trafikolyckor. Och hon ligger även bakom världens första kvinnliga krockdocka. Men hur kom det sig att reparatören av kopieringsmaskiner tog steget till att bli en av världens ledande trafiksäkerhetsforskare? Hur fick hon idén att ta fram den kvinnliga krockdockan? Varför väcker hennes arbete så mycket större intresse utomlands jämfört med hemma i Sverige? Och vilken bil kör hon själv? Det är några av frågorna som vi söker svar på i det här avsnittet av Svenska Snillen, där vi idag alltså intervjuar Astrid Linder, professor i trafiksäkerhet på VTI. Välkommen till podden! Välkommen till podden.
Tack så mycket.
Hur mår du idag?
Idag mår jag bra. Det är ju ett härligt vårvinterväder.
Vårvinterväder?
Vårvinterväder är det idag.
Det kan man verkligen. Vi sitter här och har utsikt delvis ut över Göteborg. Och det är snö på gatorna. Igår var det stormigt, men idag skiner solen. Vi sitter också mitt i ett fordonskluster, kan man väl kalla det här. Med Geely och Volvo och flera andra stora aktörer nära. Hur är det att arbeta i ett sånt här getingbo vad gäller fordonsindustrin?
Ja, vi sitter ju på Lindholmen och det är en fantastisk miljö. För vi har ju både, som du nämnde, fordonsindustrin och olika konsultverksamheter. Men också universiteten, gymnasium och både Chalmers och Göteborgs universitet finns ju här ute. Och så finns vi här som och andra myndigheter också här ute. Så det är en fantastisk miljö. Och då har vi ju hela Lindholmen Science Center med alla mötesmöjligheterna och sådär. Så det, och med vårat nav. Så att det är en härlig miljö att vara en del av.
Mm. Du har ju ägnat runt 30 år, va? Åt att forska om krock- och trafiksäkerhet. Mest känd för att ha tagit fram den första kvinnliga krockdockan. Men har såklart sysslat med en massa andra saker också som vi ska komma in på idag. Du är, ska vi se om jag har fått allt det här rätt, civilingenjör i teknisk fysik. Du är professor i trafiksäkerhet här på VTI. Du är också adjungerad professor vid avdelningen för fordonssäkerhet på Chalmers.
Stämmer.
Sen vet jag inte om du är det längre, men du har varit i alla fall adjungerad professor vid Monash University i Australien.
Det är jag fortfarande.
Det är du fortfarande.
Ja.
Så att en lång karriär som vi ska prata mer om. Men först så tänkte jag att vi skulle börja lite tidigare i historien. Vem var Astrid innan hon insåg att det var trafiksäkerhet hon skulle ägna sitt liv åt?
Ja, jag har ju gjort lite annat innan jag började läsa på Chalmers också. Så innan jag började läsa på teknisk fysik. Och det jag gjorde då, så jag är tekniker i botten. Och jag utbildade mig då, det hette kontorsmaskinsreparatör på 2-årig el-teleteknisk linje på 70-talet, mitten av 70-talet. Och sen gick jag ett 1-årig kurs i Stockholm på något som heter datorservice. Och sen började jag reparera kopieringsmaskiner.
Mm-hmm.
Och det gjorde jag i många år.
Åkte ut till företag? Och,
ja, mm. ja, så jag var på något som heter OC Svenska. Och reparerade kopieringsmaskiner runt hela västkusten.
Mm-hmm.
Och gjorde det i många år tills jag insåg att ja, jag kommer inte så mycket längre här utan jag behöver ha något mer med mig i bagaget också för att kunna utvecklas vidare. Och och det låg också varsel under en period på det företaget jag var, så att då fick jag ju känna av liksom hur det såg ut på marknaden och marknadsvärdet och så. Och då var det som formulerades då var att jag behövde en bättre utbildning.
Mm.
För jag hade ju 2 år el-teletekniskt och så. Mm. Så då var det några vändor och till slut så började jag på Komvux och läste in 4 år teknisk. Och det tyckte jag var så kul och gick så bra. Och under tiden så slutade jag också med anställningen som servicetekniker. Och tänkte att ja, men jag kan nog hitta något annat längre fram.
Mm. Så det fanns ingen tydlig idé där att liksom, det var trafiksäkerhet? Utan det var ett prövande helt enkelt?
Ett prövande. Och nej, trafiksäkerhet fanns inte med då i det. Utan det var... Det tändes ett väldigt intresse hos mig för, alltså, hade funnits innan, men jag fördjupade det i matematik och fysik. Och då fanns det en linje på Chalmers som hette teknisk fysik.
Mm.
Så då sökte jag den.
Mm, mm. Och hur gammal var du då?
Då var jag 29 år gammal.
Mm.
Och en månad innan jag började på teknisk fysik så födde jag min son.
Oj!
Så jag hade mycket...
Det blev hektiskt där.
Det var många år som jag hade både föräldraskapet och studierna som båda två var väldigt givande och som jag tyckte var väldigt spännande. Mm. Men som var naturligtvis också motsvarande krävande.
Mm. Det är ett ganska stort steg alltså från att reparera kontorsmaskiner, kopiatorer, till teknisk fysik är ju en väldigt krävande civilingenjörs.
Det visste inte jag då.
Du tänkte att ja, det här verkar kul.
Du matte och fysik, det gillar jag.
Hur blev starten här då? Blev det en chock? Eller?
Ja, det blev ju väldigt mycket hårt arbete. Mm. Men tack vare att jag valde någonting som tyckte var roligt och det intresset och den fascinationen höll i sig så räckte det för att jag också skulle hitta kraften och tiden och så för att göra det arbete som krävdes.
Och sen efter utbildningen, hur såg resan mot trafiksäkerheten ut?
Ja, då var det så att jag tänkte i slutet av min utbildning att jag skulle vilja kombinera då de nya kunskaperna som jag hade fått genom att läsa på teknisk fysik med det jag hade med mig innan, det vill säga praktiskt tekniskt. Så jag sökte mig till produktutveckling. Mm-hmm. Och gjorde ett examensarbete på det som då var Mölnlycke Healthcare med ett komfortsystem för kirurger när de ska göra långa operationer. Då är utmaningen att man ska ta ut fukten men det måste göras på ett sådant sätt så att det inte tillför fler partiklar eller någonting i luften så att man inte ökar risken för infektioner för patienten. Mm. Så att det var mitt examensarbete och det var väldigt kul. Så då sökte jag mig till något motsvarande, tittade jag vad som fanns för annonser i tidningarna och vilka jobb som fanns att söka. Och då sökte man en doktorand till ett projekt på Chalmers, som ett projekt som redan hade startat där man skulle utveckla världens första krockdocka för lågfartskollisioner. Och där fanns redan en doktorand, men man skulle ha två doktorander i det här projektet för det var ett väldigt stort projekt. Och då sökte jag den tjänsten och den fick jag. Så därför blev det trafiksäkerhet och krockdockor.
Mm. Den första intervjun som jag hittade i alla fall i vårt digitala arkiv med dig, det var från 2007. Då var du i färd med att ta fram det som skulle bli världens första kvinnliga krockdocka. Hur uppstod den idén?
Ja, den kom redan när jag var doktorand på Chalmers. För att i samband med att jag gjorde, jag listade och inför det så gjorde jag också en stor litteratur, eller ja, det handlade hela doktorandarbetet, som del av doktorandarbetet så gör du en litteratursökning. Och det gjorde jag ju också då. Jag var ju i ett projekt som redan var formulerat och igång och sådär. Men för att bilda mig en egen uppfattning om området och sådär. Och då såg jag att det var ju kvinnor som hade mycket högre risk för den här whiplash-skadan, vilket det handlar om i lågfartskollisioner, i uppbyggnande. Och det var ja, huvudanledningen till dockan, att ha ett verktyg som man kan använda för att utvärdera hur väl ett säte framförallt eller ett system skyddar mot de här skadorna. Då. Mm. Och då såg jag i skadestatistiken att kvinnor hade mycket högre risk än män. Och det var statistik tillbaka från 60-talet och framåt som visade det.
Mm. Svensk eller internationell?
Hela världen.
Hela världen.
Ja, också i Sverige men från hela världen. Och vi gjorde ju den första krockdockan som gjordes för upphinnande kollisioner och lågfartskollisioner. Det var en modell av en genomsnittlig man. För vi byggde ju på de modeller som användes för andra kollisionsriktningar. Och i det här fallet då för frontalkollisioner. Mm. Det är ju den den åkande modell som vi använder oss av som representerar den genomsnittliga åkande. Det är ju en genomsnittlig man. Så därför gjorde vi ju en genomsnittlig man också i det här projektet. Och den dockan heter Biorid och finns att köpa och används runt om i världen. Och så.
Och det här var runt millennieskiftet?
Ja, precis. Mm. Ja, jag listade 99 och sen så gjorde jag klart min avhandling. Det tog jag ett par år till så jag var och gjorde senare delen i Australien, så jag disputerade 2002. Mm. Så i fall då 1999 så såg jag att så här ser det ut i skadestatistiken och tänkte att nästa steg, ett logiskt nästa steg är ju att göra en modell av den delen av befolkningen som har högst risk för skada.
Mm. Det låter det som, ja. Så blev det också. Men det dröjde ändå några år tills ni kom igång med det arbetet, eller?
Ja, det har ju tagit många år. Och, alltså, efter att jag disputerade så åkte jag, sen blev jag erbjuden. Sen jobbade jag England först åt engelska försäkringsbolagen. De har en organisation där som jag jobbar åt. Och sen gjorde jag postdoc i Australien. Och jag var där finansierat av det som är General Motors som hette Holden i Australien. Det finns ju inte heller längre. Heller tänker jag på jämfört med, också med Saab. Mm. Som ju också var en del av Biorid-projektet. Så att det har hänt, hänt en del under åren här. Jo, men i alla fall det här behovet och den här frågan hade jag ju med mig. Då tog det ju ny fart när jag fick erbjudan av den här tjänsten på VTI och kom tillbaka till Sverige 2005 var det. Och då fick jag framgångsrik att få en möjlighet, få lite finansiering från Vinnova för att börja liksom titta på det här området. Då. Mm. Sen behövdes det ju en hel del. Dels behövde vi göra lite grunddata som behövdes för kvinnor på samma sätt som vi hade för män, för att kunna jämföra då hur en modell av en genomsnittlig kvinna och en genomsnittlig man ska utformas och hur den ska bete sig i en kollision. Så att det blev några år med sådana projekt och söka finansiering. Så att alltihopa har handlat om vi har jobbat i en större grupp, kan få finansiering för. Så att behovet och frågeställningen har ju funnits där hela tiden, men graden på aktivitet och på vilket sätt vi har tagit oss an den har ju berott på vad vi har kunnat få finansiering för. För att på VTI är ju en uppdragsfinansierad myndighet, så det är ju inte så att bara för att man ser ett behov att man kan utföra den forskningen som behövs eller göra de modeller som vi pratar om här som man ser behov av, utan det görs ju i dels tillsammans med andra men sen också med finansiering från externa parter. Det kan vara, vi har varit Vinnova ett par omgångar här, men sen har det också varit kommissionen. Så det är ju ner till Bryssel man behöver åka för att få de här pengarna. Sen har jag också sökt på massa andra ställen där det inte blev.
Så som jag har förstått det så skadas män allvarligt i högre utsträckning i trafikolyckor, men det är för att vi kör för fort och ofta är påverkade. Men när man tar hänsyn till sådana här faktorer så visar det sig att kvinnor löper högre risk för att skadas. Är det rätt uppfattat?
Ja, alltså det är så här, precis som du säger, att om du räknar, och vi förenklar det här, bara räknar antalet dödade, så är det en överväldigande majoritet, och det gäller hela världen, där dödade män. Och då för att kunna jämföra om riskerna är jämförbara, så måste du titta på, om du då bara tittar på förare, så har du sådana faktorer som hastighet, köra berusad och inte använda bälte. Och alla de tre faktorerna som påverkar risken för att dels att du har en högre energi in i en krock och att du skadas mer om en krock sker är typiska för där har vi en dominans om män. Så att när vi tittar på försöker att titta på jämförbara kollisionsvåld och situation, då är det för många olika typer av olyckor och olika skador att vi ser att kvinnor faktiskt har högre risk för skada. Och jag tror att det här är en av anledningarna till att vi har betraktat det här som någonting som är huvudsak, alltså att det är inte att det inte är någon begränsning att ha en modell av en genomsnittlig man. För det är ju framförallt män som dör eller allvarligt skadas. Men det är ju inte för att de har ett sämre skydd. Tvärtom. Mm. Trots att de i många avseenden har ett bättre skydd så skadas de.
Ett bättre skydd. Så att bilen är designad
och utvärderad. Alltså, du får ju kriterierna. Alltså när vi utvärderar säkerhet, och det gör vi ju både i regelverket, i det som heter typgodkännande provningen, och i sånt som heter Euro NCAP, alltså konsumentprovning. Och då är ju det i typgodkännande provningen så att där är ju kravet att du ska köra ett antal prov och göra olika mätningar med en modell av en genomsnittlig man. Och som ingenjör så hade du varit väldigt förvånad om man hade lyckats skydda en del av befolkningen bättre än den som man faktiskt har i fokus. Sen finns det ju naturligtvis biltillverkare som är mycket mer ambitiösa än vad regelverket kräver. Men det finns ingen som kan visa i provning att man har faktiskt åstadkommit det man har åstadkommit, som man kan se då sen i skadestatistiken. Så att det är här vi befinner oss.
Allt det här som du nu vet om skadestatistik och utfall och så vidare. Är det här någonting som du själv har liksom behövt ta fram? Eller var det här statistik som fanns klart och tydligt egentligen redan, alltså, när du intresserade dig för detta en gång i tiden?
Ja, alltså skadestatistik när det gäller whiplash-skadan, där fanns ju publikationer tillbaka från 1969 och framgent. Så att jag är ingenjör och har jobbat med det här ur ett ingenjörsperspektiv, men jag har inte själv sammanställt data, utan det är det andra som gör och som har tillgång till data. Och här i Sverige så har vi ju en fantastisk kunskapsbas, dels i den nationella skadestatistiken där vi, och det här är unikt i världen, där vi kan koppla ihop det som polisen samlar in, den informationen, och det utfallet och de skadorna som sen registreras i sjukvården. Det är en komponent. Men för att få en helhetsbild av det här med whiplash-skadan, som är i fokus i lågfartskollisioner, då är det ju de invalidiserande skadorna. Och de fångas ju inte upp på akutmottagningen och i den initiella bedömningen av en patient. För där klassificerar du skadan utifrån risk för död. Okay. Och det är det som heter AIS-kodning. Mm. Och det görs på sjukhusen. Och då bedömer man risken för att du dör av den här skadan. Och då är ju som till exempel whiplash-skadan, en mjukdelsskada i halsryggen, den har ju en nolla eller möjligtvis en etta. För att det är oerhört låg eller ingen risk för att du dör. Däremot kan du få bestående men. Så då behöver du annan data för att ringa in det. Och det gör man ju bäst genom att också få tillgång till försäkringsbolagens data. Mm. Och här i Sverige så har vi ju den här unika kunskapsbasen som finns på Folksams forskningsavdelning. Där man både sammanställer sån här data men också publicerar den. Så det är den fasta punkten i tillvaro när man som ingenjör ska ta sig an det här. Va? Så behöver du ha det här kunskapsunderlaget. Så att det här är ju ingenting man varken gör på egen hand eller gör själv. Utan det krävs väldigt många olika pusselbitar för att man ska få den här förståelsen. Och sen har vi ju Volvo också här i Sverige. Volvo Cars som också har publicerat utfall från det förståelsen av hur då specifikt naturligtvis Volvo-bilar fungerar. Så det är också jättevärdefullt att man har dels på djupet kanske för en speciell bilmodell eller ett märke då. Men sen behöver du veta hur generaliserbara är de här, vad gäller för populationen. Och då behöver du den typen av data som Folksam till exempel bidrar med.
Jag tänkte att vi kanske skulle komma in lite på liksom konkret i ditt arbete. Rätta mig om jag har fel, men ni börjar alltid med att ta fram en virtuell krockdocka, eller?
Nej.
Nej? Okej. Men det är en viktig del också att ta fram de virtuella krockdockorna, eller?
Alltså, det behövs ju inte för att göra en fysisk modell.
Det gör det inte.
Man kan gå ut i labbet direkt, men... Men virtuella modeller används ju på olika sätt i olika delar av en utveckling. Alltså de kommer ju från att vi gör ju virtuella modeller, använder vi framförallt i en utveckling av en bil till exempel. Då gör man virtuella modeller och så provar man olika koncept innan man går ut i labbet och gör något fysiskt. När det gäller krockdockor så har man ju historiskt sett byggt krockdockor utifrån en förståelse av vad man ska, vilken kollisionsvåld och vilken kollisionsriktning som jag berättade om bioriden. Och sen efteråt har man ju gjort numeriska modeller för att också kunna använda de här i simuleringar då. Men det som jag har och vi har jobbat med de senaste, ja det var 2000, var det 8 eller sånt där vi fick det första stora EU-projektet. Då gjorde vi ju, då började vi på den här resan med virtuella modeller och då sa vi att okej, men vi gör tvärtom här, att vi gör en virtuell modell av en genomsnittlig kvinna för att och med huvudsyftet att visa att data som fanns alltså för att överhuvudtaget ta sig an den delen av befolkningen, för det var en rätt vanlig fråga eller påstående som jag möttes av. Nu är vi på 2005, 2006, 2007 någonting. Mm. Att vi har den datan finns ju inte. Jo, men det visste jag att den fanns i litteraturen. Det var ingen som använde den. Mm. För det hade jag ju sett också när vi tittade på litteraturen för när vi gjorde bioreden och så, att jag menar, här finns ju ett underlag, ett kunskapsunderlag. Så det finns en stor studie från Schneider, alltså nu är vi i USA och publicerade 1983, som tittade på befolkningen och spridningen och som då beskrev något som de kallade The Dummy Family. Och då är det en liten kvinna, en genomsnittlig man och en stor man. Mm. Och den stora mannen och den lilla kvinnan är ju till för att titta på liksom vad händer med en väldigt liten åkande och en väldigt stor åkande. Och så har du den genomsnittliga mannen och den genomsnittliga kvinnan. Och det vi sen gjorde i krockvärlden, det var att göra en fysisk modell av den genomsnittliga mannen, eller utveckla den som redan fanns, och sen komplettera med en liten kvinna och en stor man. Mm. Men vi använde aldrig datan för den genomsnittliga kvinnan.
Så den fanns där?
Ja, den fanns ju där. Den fanns ju lika mycket som de andra. Mm. Det är bara att vi inte hade använt den. Så att, och så kan man ju så och vi vet ju hur män och kvinnor ser ut. Det vet vi, de som syr kläder åt oss, eller inte åt oss, men vill att vi ska köpa deras kläder, de vet ju hur vi ser ut, va?
Så att den här datan kunde ni då stoppa in i den numeriska modellen?
Ja, och så gjorde vi en i det här fallet, då i det projektet som heter AdSit, då gjorde vi en numerisk modell som var en krockdock, alltså med samma komponenter och så som den fysiska bioriden, fast med kvinnliga proportioner, egenskaper och sådär, för att sammanställa datan. Vi gjorde också en prototyp och då av den genomsnittliga kvinnan för att göra några försök med fysiska säten och så. Så där var vi ju 2012. Och där fanns ju en doktorand som hette Anna Karlsson som presenterade det här. Och så, som, ja, vi visade att ja, men här är kunskapsbasen. Mm. Och då var ju, tänkte jag ju då, att ja, men nu har vi ju visat att data finns och hur man kan använda den och så tänkte jag att då skulle det här leva sitt eget liv.
Mm.
Men det somnade in rätt rejält, eller jag, det var, så vitt jag vet, har det inte väckt någon större intresse hos någon. Så då tänkte vi att okej, men då får vi ju ta oss an den här frågeställningen på något, får vi hitta ytterligare sätt att göra det här, för det här räckte tydligen inte. Så då utvecklade vi, och det här var tillsammans, nu var det ett svenskt projekt, så då fick vi finansiering från Vinnova, och vi gjorde det här, jag tillsammans med Chalmers, Mats Svensson och Karin Brolin som var där på Chalmers då, och så Folksam och Volvo. Vi tog fram en numerisk modell av en genomsnittlig kvinna. Och då, det är ju det som vi kallar det här humanmodeller. Ja, det är en lokal eller intern terminologi. Men det betyder alltså i den här världen att man har en modell där man har skelett och mjukdelar. Det är inte alltså en krockdocka, det är inte metall och plast, utan det är, man har geometrier av så som vår kropp, en humanmodell, är uppbyggd då. Så då tog vi fram en sån av en genomsnittlig kvinna. För det som också fanns när det gällde humanmodeller, det var ju på motsvarande sätt en genomsnittlig man, en liten kvinna och en stor man. Ingen genomsnittlig kvinna. Så då kompletterade vi det med den. Och det var ett arbete som pågick under ett antal år. Vi fick två projekt från Vinnova. Och allt det här använde vi sen som bas för det stora EU-finansierade projektet som vi precis har avslutat, som heter Virtual. Och då tog vi ansatsen att göra en genomsnittlig man och en genomsnittlig kvinna som humanmodell. För tidigare då så var det en individ. Nu tog vi liksom ett genomsnitt för den datan fanns. Och under tiden här har ju data också samlats in och blivit mer tillgängliga. Så det här är data som finns från USA, från universitetet Michigan.
Okay.
Som humanshape.org som har öppen data när det gäller det här och samlat ihop och sådär. Så då gjorde vi dels humanmodeller, alltså både som åkande men som vi också kan använda som fotgängare och sådär. Och sen så tog vi alla stegen till fysisk provning för just uppinnande kollision för lågfart. Och därför gjorde vi då den här den fysiska modellen sättas utvärderingsverktyget av den genomsnittliga kvinnan och den genomsnittliga mannen. Mm. Så att, det är där, det är där hon och han kommer in.
Just det. Och för kvinnan så är det då en 62 kilo tung docka som är 162 centimeter lång.
Mm. Mm.
Och för mannen så är det, jag tror, 77 kilo och var det 1,77 lång?
Ja, precis. Mm. Nu är det här, de här sätesutvärderingsverktygen, det är den data som är för de humanmodellerna, alltså Viva Plus-modellerna. Sen så, vi kom en bit på väg när det gäller de här fysiska modellerna, men vi har ett par kilo kvar att lägga på. De heter av en anledning version 0.1.
Okay.
Så att, och vi kallar dem också väldigt medvetet sätesutvärderingsverktyg och inte kommersiella dockor, för det är det inte ännu, utan det är ju ett sätt igen att visa det här kan vi göra, underlaget finns och så vidare, men för att få en certifierad docka som vem som helst i världen kan använda och man, sådär, så krävs det ett antal moment till som låg utöver vad som fanns utrymme i det här projektet.
Jag förstår. Och det här blev ni klara med nu, det var strax innan jul, eller?
Ja, sista november.
Sista november.
Stängde projektet. Så vi håller på nu med den sista rapporteringen till kommissionen då.
Mm. Men det finns fortfarande inget krav från någon myndighet att man ska använda den här typen av docka då i en krocksäkerhet, i ett typgodkännande.
Tvärtom. Alltså det som kravet är att du använder en modell av en genomsnittlig man. Punkt. Mm. Så att även om du skulle helt på eget bevåg ta fram en modell av en genomsnittlig kvinna och göra prov med den och visa att ja, men så här blir det för kvinnor. Det är liksom de resultaten kommer man ju inte titta på ens.
Mm. Nu har ni lite arbete kvar då för att den här ska bli en kommersiell docka.
Mm.
Men hur ser vägen ut fram till att det skulle bli ett krav?
Ja, alltså det här är ju inget krav som vi sätter i Sverige eller ens i EU. Utan det här är ju, vi följer ett regelverk som är framtaget under FN. Så det här är ju globalt. Det finns, kan man säga, två olika typer av krav i världen. Det finns det som används i USA och så finns det som, och det heter FNBSS. Och så finns det som är framtaget under FNs flagg och paraply. Och det heter UNECE-kraven. Och det är ju någonting som förhandlas i Genève. Och sen ett par år tillbaka så har ju Transportstyrelsen här ett uppdrag att titta på den här frågan och har också drivit en ad hoc-grupp. Så ser hierarkin ut där, att man kan adressera en fråga i någonting som heter en ad hoc-grupp. Och det finns ett förslag för att det här både med virtuell provning men också med det här med ett inkluderande provning ska adresseras i en arbetsgrupp. Men det beslutet har inte tagits ännu.
Så det låter som att det kan vara ett tag kvar?
Det beror ju på, alltså, ibland får jag den här frågan, liksom, hur lång tid tar det? Ja, oändligt lång tid om vi inte gör någonting. För det här är inget som görs av sig självt. Det finns ju ingen, det är inte så att ja, men nu finns ju de här modellerna. Ja, och det kan ju, de kan man ju ställa i en skrubb.
Du, vi pratade lite om det innan vi satte igång den här poddintervjun, att du får väldigt mycket uppmärksamhet utomlands i media. Du hade haft, hur många sa du, 350 eller 450?
Ja, det senaste halvåret har det varit över 450 olika inslag, tv, radio, artiklar och så här. Ja, det har varit mycket.
Känner du att det finns ett, ett moment i den här frågan just nu? Kanske inte i Sverige då, men globalt?
Jo, det kan jag nog känna, inte bara den här frågan, men jag tror att vi känner oss... vi är en punkt också i vår utveckling, att vi strävar efter ett inkluderande samhälle i stora delar av världen. Inte i alla länder, naturligtvis. Det finns ju länder som är tydliga med att man ska ha ett exkluderande samhälle. Där delar av befolkningen, kvinnor till exempel, inte ska ha samma rättigheter som män. Men i stora delar av världen så strävar vi efter det. Den här frågan hänger ju ihop med det. Vi ser ju inte heller de länder som har ett exkluderande samhälle som förebilder. Det upplever jag inte, utan tvärtom.
Du medverkade också till en bok som kom ut 2020 av Caroline Criado Perez,
yes,
som heter på svenska Osynliga kvinnor, hur brist på data bygger en värld för män. Jag ska erkänna, jag har inte läst den ännu, men blev väldigt sugen på det. Men vilken betydelse har den här boken haft för ditt arbete eller för din förmåga att nå ut kanske?
Ja, jag har ju gjort... en hel del olika saker under årens gång med olika intervjuer. Jag gjorde en TEDx för några år sedan och det fanns en innan det så fanns det en journalist i Sverige, Thomas, som gjorde några lite mindre grejer som också fick en nedspridning. Men för att nå ut internationellt så är det ju absolut den här boken som har fått det största genomslaget. Och hon sätter ju det här området som jag representerar är ju bara ett exempel av väldigt, väldigt, väldigt många. Precis. Så att sätta sig det i sammanhanget har ju inneburit att det har fått en stor spridning. Annars kan ju kanske krocksäkerhet upplevas som rätt smalt. Och sådär. Men när man sätter det i det sammanhanget som Caroline gjorde så får det en större tyngd. Och jag märker att den har lästs i hela världen. Mm. Jag, härom veckan så kom det ett tv-team från nationell tv i Japan. Och ville,
till
Linköping. Jag körde över krockprov och sådär. Och de hade läst den här boken till exempel.
Mm. Du var inne på det själv tidigare, men när du liksom påbörjade din forskningsresa så fanns både Saab och Volvo här i landet. Och särskilt Volvo har ju blivit världskända för att bygga säkra bilar. Nu finns inte Saab längre och Volvo är numera ägt av kinesiska Geely. Hur tycker du att den här dialogen med bilföretagen, inte bara Volvo och Saab då, som du har haft tidigare, men hur ser den ut nu jämfört med för, säg, 20-30 år sedan?
Alltså då, för 20-30 år sedan, då hade jag inte det globala perspektivet, så jag kan inte jämföra det här. Men jag var ju, när vi tog fram den här bioriddockan där jag var en doktorand, då var ju både Volvo och Saab med. Och det var ju en väldig fördel att ha två biltillverkare som naturligtvis gjorde olika lösningar på hemmaplan, men som hade den här gemensamma frågeställningen och det gemensamma behovet av bättre upplösning i sina prov, att kunna prova hur väl deras skydd fungerade i lågfartskollision naturligtvis. Det finns ju också andra biltillverkare som har varit väldigt engagerade och mycket Alltså, Folksam har ju haft ett nära samarbete med Toyota i alla år, som också är väldigt engagerade i det här med säkerhet. Så att, och det såg man ju i utvärderingen av de här sätena som kom 2013, och det var en av anledningarna till att vi har fortsatt på den här resan, för vi trodde och hoppades när vi hade gjort bioriden att ja, men det här kommer bli bra för alla. Vi har gjort ett verktyg som är tillräckligt bra. 2013 kunde Anders Kullgren och Folksam visa att det fanns system, alltså säten på marknaden, som fungerade väldigt bra för både män och kvinnor. Det var både Volvo och Toyota säten. Och så fanns det andra säten som där hela den skadereducerande effekten var för män.
Så väldigt stor spridning.
Ja, alltså, men också distinkt. Va? Så det var inte bara det att det var spridning.
Utan okej, det var antingen eller.
Ja, alltså du hade system som visade att här har vi fått ett bättre skydd för både män och kvinnor. Och här har vi ett säte som ger ett bättre skydd för männen och inget för kvinnorna. Om möjligt var det sämre än ett standardsäte. Och då ser man ju behovet av att ja, men vi behöver identifiera det här i provning. Och inte 10 år efter. För då är de här produkterna ju redan, dels är de gamla och de är redan ute på marknaden och det driver inte innovation. Så för att driva innovation så behöver du identifiera det här i de nya produkterna. Så att vi kan välja de som är bäst och ge de biltillverkarna som gör de bästa produkterna den återkoppling också som konsumenter. Oj, det där var bra. Det vill vi ha.
En fråga som kanske kan vara klurig, men du kan försöka svara på den som jag kom på vägen hit. Det är, ur ditt perspektiv, är det säkrare att vara en medelstor man i en 20 år gammal bil med för den tiden bra, alltså bra okej krocksäkerhet, eller att vara en medelstor kvinna i en ny bil med samtida liksom god krocksäkerhetsprestanda?
Här finns det ju många begrepp som vi får reda ut innan man kan liksom försöka. Men det är ju så att till och med god krocksäkerhet, om du med det menar att man får flest antal stjärnor i Euro NCAP till exempel, så är det så idag att det här delas upp i olika fordonskategorier. Så det är inte samma sak att ha full pott på stjärnor på en stor tung bil som på en liten småbil. Så krocksäkerhetsmässigt. Sen beror det också på hur man krockar och med vad. Så det är så mycket som spelar in. Det går inte att säga vad som ska hända varken dig eller mig i en krock. För det är så mycket som spelar in. Och jag menar, vid en viss hastighet. Ja, men krockar du mot en bergväg eller med någonting som är väldigt deformerbart, det gör ju all skillnad i världen på om du kliver ur bilen eller inte.
För många variabler för att ge ett enkelt svar på.
Ja, det är det. För det beror också på hur den där gamla bilen, eller ja, nu pratar de om den här 20 år gamla bilen.
Jag tänker att för det är en bil ändå som många kör ju så gamla bilar idag.
Ja, det gör jag själv. Jag har en Saab 9-5.
Ja. Jag tänkte faktiskt fråga vad du har för bil.
Jajamensan.
Jag fick ju svar på det.
Ja. Och nu även med takräcke. Jag har letat jättelänge för att få tag i ett takräcke till den. Det var inte så lätt. Alltså, Saab gick ju i konkurs för länge sedan. Och sen har Saab en speciell fiffig anordning. Väldigt fiffig med något som heter fixpunkter. Men det tillverkas inga sådana takräcken längre.
Så du har fått scouta på skrotar? Och
ja, Blocket.
Blocket.
Hittade jag till slut. Så nu har jag takräcke till den.
Får du hålla den bilen i gott skick nu då, så den lever länge till?
Det gör jag.
Men du känner dig trygg i den?
Ja, det gör jag. Alltså, det är klart. Alltså det så tycker jag om att köra Saab. Det har jag alltid. Jo, men det. Men alltså, vilken bil man köper har ju också med ekonomi och ja, men hur mycket pengar man vill lägga på bil och så vidare. Man kan ju köpa jättesäkra, jättedyra bilar om man vill lägga alla sina pengar på det. Men det gör inte jag. Men däremot vill jag ha en bil som känns... som har en bra konstruktion, grundkonstruktion. Och det har ju både Saab och Volvo. Mm. Så jag hade lika gärna kunnat haft en äldre Volvo. Det har min pappa.
Okay. Du, jag tänkte lite grann... om vi liksom ska titta lite på innovation också. Eller bara lite kort om dem. Vilka innovationer på sena år... är du extra glad för, och då pratar vi personbilar, just för att förbättra krocksäkerheten?
Oj, det var en bra och bred fråga. Och då jag jobbar ju inte på ett bilföretag, så jag kör inte alla de senaste modellerna. För där finns ju naturligtvis jättemånga viktiga innovationer implementerade. Va? Så jag har... Alltså, om man tittar på skadestatistiken då, vad vi har sett då, så var ju det här med ESC var ju ett stort genombrott. Väldigt viktigt. Alltså elektronisk stabilitetskontroll. Förhindra avåkning. Olika sätt att aktiva, alltså kanske om man ska ta någonting, så är det ju autonomous emergency brake, alltså att för det handlar, alltså när det gäller det skadepreventiva, så handlar det ju väldigt mycket om att få ner energin.
Och det är alltså ett system som, om bilen framför dig stannar, så kan den
bromsa. Och bromsa max, va? Så här, slå till att man säger, nej men det här går inget bra. Nu bromsar vi allt. Och likadant förhindra påkörning bakifrån. City Safe är ju ett sånt system som Volvo tog fram. Alltså, jag menar, det är ju ett sätt att förhindra upphinnade kollisioner. Och så vidare. Det är sånt jag kommer att tänka på här. Att på olika sätt ta ner energin. Tidigare än det så var det ju deformerbara balkar. Alltså att inte ha en stel stålpinne som trycker rätt in i bröstet på som rattstång. Utan ha en någonting som deformeras och på ett kontrollerat sätt absorbera energi. Men det ligger ju längre tillbaka i tiden. Alltså där tänker jag att vi är idag, att vi vet vad vi ska göra. Sen historiskt sett så var ju airbag, alltså bältet airbags. Och idag så handlar ju, och vi kan göra mer när det gäller naturligtvis hur väl vi fångar upp och fördela lasten på den åkande. Men jag tänker att de stora landvinningarna finns ju i både att reducera krockvåldet när man ser att en krock är nära förestående och förhindra den helt när det gäller upphinnade kollisioner. Men sen också att system som får oss, om vi ska titta lite i framtiden, system som får oss att ta det lite lugnare.
Ja, för det var det jag ville... Vad önskar du dig?
Det önskar jag mig. Som stöttar oss i det. Mm. För vi är ju sociala, va? Vi gör som andra. Så om vi har en kultur där alla rejsar, så gör vi det själva också. Och har vi en kultur där vi tar det lite lugnare, så gör vi det också. Det finns naturligtvis de som avviker åt båda hållen. Alltså även om alla håller på att resa, tar de det lugnt och tvärtom. Men det skulle göra väldigt stor skillnad. Alltså allt annat lika, om vi tog det lite lugnare. Ge oss själva och ge omgivningen och systemen mer tid att göra det som förhindrar att vi krockar.
Så någon typ av lugnande musik i bilarna som standard.
Ja, alltså det finns ju något, ett helt koncept, eller alltså det som heter ISA, Intelligence Speed Adaptation, som handlar om att anpassa hastigheten då. Alltså stöd till oss som förare att använda oss av den här fantastiska försäkringen som hastighetsgränsen innebär. För då är det nämligen så här att hastighetsgränsen, dealen där är att om du håller hastighetsgränsen och inte överskrider den, så finns det en handskakning här från den som har satt hastighetsgränsen, det vill säga samhället, att då ska inte du heller riskera att förlora, alltså varken dö eller allvarligt skadas.
Är det omkringliggande systemet uppbyggt för att...
Det är därför vi kan köra i en hastighet på motorväg och en annan i förbi en skola. Mm. För det handlar ju både om dig men också de som är runt omkring. Alltså det är dealen. Alltså om du ser till att inte överskrida hastigheten så finns det så pass med zoner runt om, så även om du tappar kontrollen över fordonet så finns det inte en bergväg precis bredvid. Och gör det så finns det en barriär som absorberar energin. Men den gäller ju inte oavsett hastighet. Mm. Så det finns ett tänk här. Och det är ju med tanke på så mycket pengar som vi lägger på försäkringar. Försäkra allt möjligt, hem och hus och allt vad det ska vara, så är det ju en väldigt, väldigt enkel försäkring för det som är helt oersättbart. Det vill säga vårt liv och vår hälsa.
En helt annan sak.
Okej.
Okay. Jag tänker vi ska runda av lite, men jag vill veta vad du gör när du inte tänker eller ägnar dig åt trafiksäkerhet.
Ja, då har jag jag har mycket som jag intresserar mig för. Jag är ju brett naturvetenskapligt intresserad. Också lite måla lite akvarell och spela lite grann och sådär. Men framförallt så sitter jag i en havskajak ute i kustbandet.
Och vad är det som som lockar dig med det? Eller som ger dig någonting med det?
Ja, det lockar mig ju hela året. Och det är framförallt på vintern tycker jag det är helt magiskt. Alltså det är någonting med närheten till naturen. Det är känna de här krafterna som är där ute. Det är lugnet, stillheten, ljuset, utmaningen. Man får naturligtvis hålla ett fokus på det man gör, annars så säger det plopp.
Och då kan gå fort, ja.
Ja. Och då på vintern blir det kallt. Och krångligt. Alltså jag tycker vi har en helt fantastisk natur i Sverige. Vi har, och att den är tillgänglig. Det finns iläggsplatser, man kan komma åt vattnet överhuvudtaget. Vi har det är fantastiskt där. Jag tror att många av den erfarenheten, man kommer till Medelhavet och så ser man det fantastiska havet, så man kan ju inte dit. Mm. Det är ju helt stängt. Mm. Det är ju staket och grindar och överallt.
Hotellanläggningar.
Ja, och där man inte får komma in. Va? Överhuvudtaget här så har vi vår fantastiska natur. Och här på västkusten så finns det ju alltid öppet vatten, året runt. Mm.
Och vi pratade lite om det innan, att du tycker bäst om att paddla på vintern egentligen, för att då är det så lite övrig båttrafik ute.
Ja, jag tänker att det är så det var innan industrialiseringen. Det är ju helt magiskt tyst. Och det som ju är så spännande är ju att djurlivet blir ju väldigt mycket mindre skyggt då. Man kan komma nära fåglar och sällarna dyker ju upp av och till och är nyfikna och så här. Och så har man hela den här fantastiska naturen runt sig.
Vi får se när du får nästa paddeltur.
Ja, det blir på lördag.
Det blir på lördag?
Ja.
Den är redan inbokad.
Ja, jajamensan. Om vädret håller sig. Alltså på vintern är det ju mer vindkänsligt, så att det blåser det för mycket så får man hålla sig på land och göra annat.
Stort tack för att du var med i podden, Astrid. Och till alla lyssnare så säger vi på återhörande.
Ja, tack själv. Hej då.
Hej då. Ett stort tack till dig, Astrid Linde, och stort tack till dig som har lyssnat på det avsnittet av Svenska Snillen med mig, Johan Kristensson. Har du frågor om avsnittet får du gärna höra av dig till redaktionen@nyteknik.se. Vi tackar också Sveriges ingenjörer som vi har samarbetat med för det här avsnittet, och vi hörs igen framöver med nya avsnitt till serien Svenska Snillen.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.